Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Jag tänkte passa på att önska er alla en glad påsk i efterskott och hoppas att det inte blivit allt för mycket godis. Även fast det är så fruktansvärt gott. Jag måste säga att jag saknar svenskt lösgodis här borta i Estland. Det finns ett visst utbud, men det är lite mer begränsat. I det här avsnittet så kommer vi få höra hur det går för Martin i beslutsexperimentet. Jag tänkte också berätta hur lärorik den här upplevelsen har varit att ta sig an en så pass mycket längre berättelse. Beslutsexperimentet är uppdelat i 5 delar och vanligtvis så gör jag historier som kanske är på en mellan 7-10 sidor medan den är på 40. Så den är lite mer mastig. Det kommer kanske dröja ett tag innan jag tar mig an ett sådant projekt igen. Och jag kommer nu gå tillbaka till den gamla formulan med 2 historier per avsnitt. Men berätta jättegärna vad du tyckte om beslutsexperimentet i Sömnlöspoddens Facebookgrupp. Eftersom det är en historia som öppnar upp för många olika teorier. Och det är alltid jättekul att höra era tankar om berättelserna och avsnitten. Men först friska upp minnet lite. Med vad som hände i avsnitt nummer 2. Martin fick reda på att S rädsla för honom berodde på att han var säker på att Martin torterat honom. De kom då underfund med att det måste ha varit redigerat. Kanske var även livebilderna Martin sett under första kvällen. Med den skrämmande kvinnan också förfalskade. S berättade att hans namn var Simon. De gjorde 2 beslutsuppgifter. Efter den andra beslutsuppgiften visade forskaren en video med en kvinna som betedde sig som en liten flicka. Hon verkade känna Martin. Det slutade med att Martin frågade forskaren om denna deltagare, F, möjligtvis var Farah. Hans bästa vän från barndomen, som han blivit anklagad för att ha mördat, men inte har något tydligt minne av hur det gick till. Då lyssnar vi på den sista delen av beslutsexperimentet.
Sista omgången.
5 omgångar. Jag var där i 5 omgångar av ett experiment som vi aldrig förstod. Vi utförde uppgifter som skulle vara skräddarsydda för vår person. Men allt de gjorde var att skrämma oss. Borde inte något som är så perfekt matchat för ens egen identitet framkalla känslor av tillförlitlighet istället för fruktan? Varje dag vi stannade ombads vi att fatta ett beslut. Vi fick alternativ som gav oss hopp. Den hemskaste känslan av dem alla. Eftersom vårt hopp var ihåligt, ingenting vi gjorde spelade någon roll. Jag gjorde 4 godtyckliga val. Simon, ännu mer. Ibland fick vi det alternativet vi valde, ofta inte. Ändå fortsatte vi att göra dem i hopp om att vi skulle få det vi bad om. De lyssnade dock aldrig på oss och valde någonting annat. När du ombeds att medvetet fatta ett beslut verkar det tydligt att du också kommer att uppleva konsekvenserna. Att valet betyder något. För om det inte gör det, varför göra det överhuvudtaget? För att leka med din uppfattning om fri vilja förstås. Allt vi gjorde där var förbestämt. Inget vi gjorde spelade någon roll. Eller jag antar att det spelade någon roll. Bara inte för oss. Jag var en sidokaraktär. Det var vi alla. Gubben kom in med bara en bricka frukost. Simon och jag utbytte en blick med varandra. Detta måste betyda något. Gubben berättade dock inte för oss vad. Han placerade brickan och gick ut och lämnade dörren öppen. När han gått ut gick forskaren in. Hennes tillstånd var lika lugnt och seriöst som alltid. Men jag kunde tyda att något var annorlunda. Luften var spänd. Och när jag tittade på hennes hand såg jag att hon skakade, bara lite. Ska du berätta för oss resultatet av sista dagens val? Frågade Simon äntligen. Hon ryckte på axlarna. Jag vet inte. Naturligtvis visste hon inte om detta experiment var dubbelblindt. Men den här gången kunde jag höra desperationen i hennes röst. Jag vet inte eftersom ingenting du valde spelar någon roll. Inte ett skit, skrattade Simon. Hennes händer grävde sig djupt ner i fickorna på hennes labbrock. Forskaren tog ett djupt andetag. Inte vad jag gjorde heller. Fram till denna punkt verkade hon på något sätt normal, men när hon sagt följande ord kände hon sig helt utbytt. Det verkade nästan som att hon läste upp ett manus. Du var i kontrollgruppen. Även om jag antar att det kanske inte är den rätta termen i det här sammanhanget. Men då är vår forskningsetik ganska annorlunda, eller hur? Inget av dina beslut har någonsin spelat någon roll. Någon annan gjorde dem åt dig. Vi ville att du skulle tro på illusionen att du på något sätt hade ansvaret. Det påverkade dig väsentligt. Håller du inte med om det? Även om hon ställde frågor verkade det inte som att hon väntade på svar. Simon och jag förblev tysta. Varför berättade hon allt detta? Det var bara vettigt om experimentet var över eller om de hade valt att aldrig låta oss lämna igen. Det var trots allt ett av de två alternativen. Två av deltagarna i detta experiment lämnar definitivt aldrig. Fan, viskade jag. Ja, du kan säga det igen, svarade Simon. Simon, du kan lämna experimentet och byggnaden nu. Din motsvarande partner tog det beslutet åt dig, sa hon utan känslor i sin röst. Simon stirrade på mig med stora ögon. Han kunde nog inte riktigt tro att det var sant och kunde inte riktigt dölja den glans av hopp som fanns i hans ögon. Men Martin då? Frågade han och jag var tvungen att le. För en natt sedan försökte han döda mig och plötsligt kände vi oss så nära att han var orolig för mig. Tortyr kan verkligen förena människor. Vi måste gå nu. Simon ställde sig upp. Han öppnade munnen som om han ville säga något. Men jag skakade på huvudet. Jag antar att vi båda inte riktigt trodde att de verkligen skulle släppa honom. Men för den lilla chansen att de kunde behövde han följa med dem. Vänta i korridoren, instruerade hon honom. Sedan vände hon sig mot honom och sa något som äntligen gjorde att hela denna röra blev vettig för en stund. Det var hon. Hon tog beslutet åt dig. Vet du vem jag pratar om? Jag nickade. Det var det. Jag såg inte Simon igen. Jag såg heller inte forskaren igen. Men hon vände sig en sista gång innan hon lämnade rummet. Du fattade inte beslutet. Men det betyder inte att det inte spelar någon roll. De uppfyllde ett syfte. Hon log. Och det verkade verkligen uppriktigt den här gången. Jag kände mig nästan som om den här forskaren inte var skurken. Vad gör du? Försökte jag säga, men hon var redan borta. Jag hörde en tung dörr stängas sekunder senare. Min dörr var inte låst. Hon hade inte låst den bakom sig. För första gången på några dagar lämnade jag rummet. Jag befann mig i en lång korridor med många dörrar. Oväntat var de flesta öppna. Men det fanns inga människor inuti. Jag gick snabbt till den tjocka järndörren i slutet av korridoren. Den Simon och forskaren måste ha gått igenom. Men den var naturligtvis låst. Så jag gick för att kontrollera de olika rummen. Fem av dem var helt vanliga, så långt man kan kalla det här för vanligt. Sedan fanns det två rum som var precis tvärtom. Den bredvid mitt rum var vidöppen. Möblerna var precis som mina, men väggarna gav mig obehagskänslor. Någon hade ritat tecken som jag inte kunde identifiera på väggen. Och ordet dö, med vad jag bara kan anta var blod. Mitt hjärta slog dubbla slag och magen vred sig. Vid den här tiden ville jag inte ens titta igenom de andra rummen, men jag visste att det är någonting jag måste göra. Forskaren lämnade min dörr, öppen av en anledning. Och av någon galen anledning litade jag på henne. När jag öppnade nästa dörr verkade det normalt i början, men samtidigt inte. Jag kunde bara inte sätta fingret på vad det var. Jag tittade igenom det lilla rummet med tomma väggar. Jag tittade till vänster. Där såg en likadan säng som min och skrivbordet. Och sedan insåg jag varför denna plats såg annorlunda ut. Den var helt inverterad. Alla andra rum hade samma inredning. Med skrivbord och säng till höger och badrumsdörren på vänster sida. Detta kunde inte ha varit en slump. Jag tittade under sängen och på skrivbordet men jag hittade inga ledtrådar förrän jag öppnade badrumsdörren. Hej Martin! Jag hörde hennes röst och jag hörde henne fnissa. Men jag såg henne inte. En del av mig ville vända och springa. Men jag var tvungen att vara modig. Dessutom fanns det ingenstans att fly. Jag hade inte öppnat dörren till badrummet. Detta rum var mycket större och mörkare. Det fanns knappast något ljus förutom en skärm på motsatt vägg. En skärm som jag bara kunde ana visade livebilder av mitt rum. Fara! Viskade jag. Jag tog försiktigt ett steg in i rummet. Mitt hjärta slog som aldrig förr. Den jag kände mig mest rädd för i det här helvetet var den jag brukade kalla min vän. Den jag aldrig trodde att jag hade dödat. Eller något fick mig att tro det i alla fall. Dörren stängdes bakom mig. Jag vände mig snabbt och det var då jag såg henne. I det svaga ljuset såg jag bara hennes stora flin och hennes vita ögon. Du hittar mig, skrek hon. Gillar du äventyret? Jag visste inte vad jag skulle säga. Vad säger man egentligen i ett sådant ögonblick? Jag ville skrika. Jag önskade att Simon var här med mig eller forskaren. Eller till och med gubben. Jag kände mig livrädd. Och jag trodde att jag skulle spy vilket ögonblick som helst. Jag dog inte, Martin. Jag gick till det ställe vi alltid gick till. Hon talade som ett barn. Vilket ställe? Oh, du vet vad jag menar. Vi tittade på det hela tiden. Du borde ha följt med mig ju. Istället trodde alla att du mördat mig. Du tog fel beslut. Vilket beslut? Vad snackar du om? Du förstörde mitt liv. Oh, du var patetisk, Martin. Du var så enkelt och du var så otroligt feg. Vill du se det?
Se vad då?
Hon skrattade. Vår nästa episod. Hon tog tag i min arm. Hennes naglar grävde djupt in i huden. Och hon vände sig sedan mot skärmen. Bilderna från mitt rum var borta. För en sekund blev det bara svart och sedan lila och grönt. Djupa färger som såg ut som om de inte ville existera.
Martin och Faras nästan äventyrsklubb.
Det verkade som en gammal inspelning. Lik den från VHS. Färgerna stöddes av en udda melodi. En som kändes bekant. Stunden hade kommit. Jag skulle äntligen få se vad som hände dagen som Farah försvunnit. Jag förstod från första bilden att det var just den dagen. Vi var klädda på samma sätt som på bilderna som forskarna gav mig. Jag bar den gröna tröjan med min fotbollsklubbs märke som de tog ifrån mig för att identifiera blodet på. Vi stod på klippan nära skogen. Jag kunde se tallar och granar i bakgrunden, men Farah och jag var inte ensamma. Det fanns minst två personer till, en lång man i en purpurfärgad kostym och en hatt, och den som stod bakom kameran. Jag kunde inte se mannens ansikte när kameramannen stod bakom honom. Vi tittade på honom med stora ögon, helt fascinerade. På något sätt verkade vi nästan som små barn, men vi var redan tonåringar då.
Nåhå, jag har hört att två små fåglar vill bli sanna äventyrare. Stämmer det?
Sa han likt en superhjälte från en B-film. Farah nickade entusiastiskt. Min unga versions ansikte ryckte till en sekund. Jag kom inte ihåg någonting av detta. Den enda logiska förklaringen för mig var att vi på något sätt blev hypnotiserade.
Då borde vi testa dig, antar jag. Vi vill trots allt bara ha de mest lojala äventyrarna. Martin. Vad sägs om att du först bevisar dig självvärdig? Lilla Farah vill flyga som den lilla fågel hon är. Han gjorde en rörelse med händerna. En sorts aktion som skulle visa att någon skulle pressas över kanten. Farah tittade på mig och nickade. Unga jag lade händerna över hennes axlar. Men sedan rycktes hans ansikte igen. Jag tog ett steg tillbaka och föll bakom kanten. Jag antar att Martin har tagit sitt beslut. Hur är det med dig, Farah?
Vill att jag ska skjuta honom?
Sa hon med glädje. Martin vill inte flyga. Han vill springa. Så låt oss få honom att springa för evigt. Jag kunde inte höra vad han sa efter det. Men han gav Farah en kniv. Utan att tveka skar hon sig själv i handen. Och började gnugga in blodet på mitt unga jag. Hela tiden stod jag där, orörlig. Flyg nu, lilla fågel! Vi hittar dig snart igen! Min unga version började springa mot skogen och det var då bandet stannade.
Ser du vad som händer när du fattar beslut för dig själv?
Ditt liv blev hemskt.
Men det är inte över än, Martin. Du kan gå med oss. Du kan vara en av oss. Vi kan bli bästa vänner igen.
Hon pressade min hand.
Du behöver inte vara ett försöksobjekt. Någon deltagare. Du kan fatta riktiga beslut. Vad tycker du?
För att hjälpa dig att slita ut organ. Tortera oskyldiga människor.
Varför skulle jag vilja det?
Min rädsla hade förvandlats till ilska.
För att ha ett syfte.
Mitt sista beslut var det jag hade innan jag lämnade. Den här gången genomfördes det val jag gjorde. Möjligen var det godtyckligt, men på något sätt kändes detta beslut som det första jag verkligen gjorde själv. Och det kändes mycket bittrare än vad jag hade trott. Jag sprang inte, eller flydde. Jag var inte längre rädd. Dörrarna öppnades och de lät mig gå. Det var inte forskaren som visade mig ut, utan gubben. Han förblev tyst under hela tiden. Jag antar att gubben alltid varit ett verktyg. Och jag började undra om forskaren också varit det. Jag hade tappat alla känslor av lokalsinne medan jag var där inne. Och kände mig helt säker på att jag var mitt ute ingenstans. Det fanns stunder där jag helt glömde att det fanns en omvärld. När de första ljusstrålarna träffade mitt ansikte var jag säker på att jag skulle bli blind efter att bara sett lysrörsljusen. Jag var dock tvungen att ignorera mina sinnen och gå så fort jag kunde innan de insåg att de hade gjort någon slags misstag. Så jag började helt enkelt springa. Jag plötsligt blev överraskad av det höga tjutet. Långsamt insåg jag att jag var mitt inne i stadskärnan. Jag hade precis kommit ut ur en vanlig byggnad. Folk började närma sig mig på grund av hur bedrövad jag såg ut. Jag var en röra. Slutligen gick jag till trottoaren och bad den första personen jag såg att hjälpa mig och ringa polisen. Jag var rädd för att erkänna för mig själv att rädslan långsamt förvandlades till lättnad. Men det kunde inte vara så enkelt. Eller hur? Nej, naturligtvis inte. Jag hade precis kommit ut från en vanlig forskningsanläggning. De hade ett undertecknat papper där jag gick med på att delta i en studie. Jag sa till dem att jag ville lämna, men de människorna tillät mig inte. Men det fanns inga bevis för det jag sa. Jag såg ut som en röra, medan alla andra deltagare som myndigheten pratade med försäkrade dem om hur fin och normal studien varit. Alla utom jag hade samma historia. Naturligtvis var det inte de jag såg på forskningsanläggningen. Inte de som hade torterats. De var spårlöst borta. Jag kommer inte att leta aktivt efter Farah, eftersom den flickan inte är den jag kände som barn. Kanske finns det en chans att rädda henne. Men är det något jag kan göra, om det inte är vad hon vill? Kan jag fatta det beslutet åt henne? Just nu måste jag rensa mitt sinne, vilket inte blir lätt. Och jag måste leta upp de andra ifrån forskningsanläggningen, som också vill ha en förändring. Till att börja med finns det Simon, som jag har lite information om. Han blev också befriad.
och måste vara ute där någonstans. Kanske kommer han att leta efter mig också. Sedan finns det forskaren som började som min fiende. Hon är helt klart en viktig pusselbit. Och slutligen finns det äventyrsgänget. De som far och jag såg som barn. Något hände när vi såg dem. Helt klart. Det är en avgörande faktor. Det var dagen för sista omgången. Men det var inte ens nära att vara över. Det här var bara min början. Jag överlevde experimentet. Men slapp aldrig undan det. För även efter att ha fått en ny telefon och kört så långt jag kunde, uppskattade de inte att jag försökte snitcha. Och de var inte glada över att jag försökte fatta några beslut för min framtid. Det var det sista de såg till att jag visste i den anonyma texten de skickade till mig. Du tog fel beslut. Det var beslutsexperimentet, eller The Choice Experiment, i sin originaltitel av Reddit-användaren Like I Did. Tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Jag tar jättegärna emot tips på creepypastas. Så om du har en gammal favorit som du sitter och ruvar på, eller kanske till och med har skrivit den själv, skicka då in den till somlospodden@gmail.com. Jag tänkte också att det är lika bra att jag passar på att förklara termen creepypastas igen. Då det för många låter underligt. Jag tog upp det i mitt första avsnitt. Men det var ju ett tag sedan. Creepypastas är skräckhistorier eller vandringssägner som läggs upp på internet. Det kommer från ordet creepy. Som betyder läskigt eller obehagligt på engelska. Och pasta kommer faktiskt från internettermen copypasta. En bit av text som är till för att copy-pasta från till exempel ett filmmanus, tal, en låttext och diverse internetfenomen. Så sammansatt blir det alltså creepypastas. Nästa lördag är jag tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Sömlöspodden är berättad, översatt och redigerad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnade och välkommen åter.